Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Jag får ofta frågan, vad skulle du säga till de ungdomar som också vill bli komiker eller författare?
Alltså först och främst är det värt livsuppoffringen? Är det värt ett liv där du inte har komfort? Är det värt att du förtjänar hela ditt liv? Dina vänner har hunnit gifta sig, poppa sitt tredje barn. Men du får jobba med det du älskar, möjligen. Om det verkligen är din absolut största passion.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Som svart eller brun i Sverige är förebilder något vi ofta är svältfödda på. Syftet med den här podden är att lyfta röster som annars inte blir hörda och ännu viktigare, ge en plattform till de otroliga förebilder som faktiskt finns. Because you can't be what you can't see. Veckans gäst beskrivs som en svensk Elena Ferrante, den berömda italienska författaren. För många i orten har hennes trilogiserie Miseria, Low Key och 100K för första gången gett oss igenkänning i böcker med skildringar ur vårt perspektiv. Hennes litterära språk beskrivs som rapp och spännande med inslag av humor. Och det är inte så konstigt då hon även är ståuppkomiker som gjort succé med föreställningen Tre streck. Med sin vassa penna och way with words är veckans gäst en som inspirerar och förändrar vår samtid. Varmt välkommen till Checkpoint, Husbys stolthet, Melody Farshid.
Så fint! Du snackar, jag har med mig det introt vart jag än går.
Du kan bara spela upp det.
Exakt, jag vill ha det som min egen soundtrack när jag stiger in i ett rum.
Vi fixar det.
Inga problem.
Den var otrolig. Gud vad fint.
Välkommen.
Tack så jättemycket. Kul att
vara
här.
Varmt välkommen. Vi brukar också ge möjlighet till att nu var det introt jättefint, men om du skulle själv presentera dig för de som lyssnar, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du?
Jag ska säga Melody från Husby.
Punkt.
Basically.
I princip. Ja, alltså de här stora introna får man ju oftast när någon annan ska prata om en eller sånt. Vi har svårt för att säga det själv. Om någon säger yrkestitel, då, liksom, vilken titel går under, då säger jag komiker och författare. Men jag drar inte in referenser och recensioner i det.
Vad kul när man skulle börja göra det. Man bara femfaldigt prisbelönad.
Om sig själv.
Jag skulle inte börja göra det.
Det skulle man verkligen inte
det? Det känns väldigt Kanye.
Ja. Då måste man vara på den nivån. Bara så här, jag är bäst.
Alltså, är du en stor familj? Kommer du från en stor familj?
Nej, det är det som är grejen. Jag är ensam barn.
Mm.
Men just att jag är ensam barn har gjort att jag har kommit mina vänners familjer mycket närmare än vad jag förmodligen hade gjort om jag hade 5 syskon att se efter. För då har jag inte ens tid att vara så nära så många andra. Just för att jag är ensam barn så, och har en ganska svår relation till min mamma så känns det som att jag har flera extra mammor som har embraced mig, involverat mig, gjort mig till en del av familjen. Så att jag har kommit närmare fler kulturer än min egen. Men de flesta är ju såklart från min gård. Det är liksom blandningen och mixen som finns i Husby.
Mm.
Det har gjort mig egentligen rikare på ett sätt just för att jag är inte alls låst i bara en kultur utan jag är så bekväm i flera kulturer. Kanske hade jag blivit rikare eller mer kunnig inom mitt egna om jag hade vuxit upp i en större persisk familj och i en större persisk community. Men jag är nästan glad att jag inte blev homogen.
Mm.
Alltså att det inte blev en enfald.
Mm.
Utan att det är verkligen, det kanske är spretigt och lite obegripligt, men det är så många kulturer som får plats.
Jag känner igen det så mycket.
Ja.
Ja, jag känner igen det så mycket. Men alltså, speciellt det här med, jag är också från Husby.
Mm.
Jag växte upp med många kulturer runt omkring mig. Så du vet, mina barndomsvänner, om man kollar på oss, det är en blandning från hela världen. Olika språk, olika matkulturer.
Mm.
Men hur vi också så här, var hemma hos varandra, åt varandras mat, lärde oss här fraser.
Mm.
Med så här, de värsta fraserna från de olika
alltid.
Språken.
Ja.
Jag skämdes ju väldigt mycket för det där när man kommer in till arbetslivet. För då ska man försöka prata ordentligt.
Ja.
Men jag har börjat embracea det mer och mer att så här, och börja skriva i mitt CV att jag är flytande på typ så här Rinkeby-svenska för att jo, men väldigt många inom marknadsföring vill ju tappa in till den målgruppen och sen är det typ någon vit som sitter och bara så aina, oh, fake, alltså så här cap, men jag kan ju det språket så då är det ju en tillgång som jag också behöver visa och inte skämmas för.
Men det är ju så intressant för att det har ju också, vi ser ju en skiftning sen sociala medier egentligen kom också, att det här alltså Rinkeby svenska eller förortslingot, det tappas ju in i populärkulturen på ett helt annat sätt.
Exakt.
Det sprider sig, för det var ju någonting som släpptes nu, någon sån här handbok från Snapchat, såg ni det? Jag tror vi snackade om det.
Mm.
Det var någon så här, men, någon rolig reklamkampanj där man skulle då lära boomers hur man pratar i sociala medier. Mm. Och många av de här orden var så här, men vadå, det där användes typ för 10 år sedan.
Mm. Mm.
Alltså det är lite så, det är så efter.
Mm.
För att populärkultur, det går så fort.
Mm.
Och det influeras idag från helt andra ställen.
Mm.
Det är liksom inte media eller specifika serier som bestämmer.
Mm.
Utan det är liksom musikkultur, det är mode, allt det här som frodas och det går så fort.
Mm. Det, alltså, det är en grej som är fascinerande för mig. I USA har man pratat väldigt länge om att det finns ingen som är mer kopierad än den svarta mannen.
Mm.
Att folk försöker efterlikna delar utav den svarta mannen. Oavsett om det är klädsel, om det är språk, om det är liksom populärkultur, vad det än är. Den svarta mannen har aldrig porträtterats som nördig eller så här töntig på något sätt, utan det är verkligen
bland annat. Jag tänker på en serie med han med glasögon. Vad heter han?
Steve Urkel. Han var egentligen en riktig charmör. Och
exakt. Det som han blev, vad heter han? Stefan.
Exakt. Fett kul.
Det var liksom hans riktiga jag.
Det här är vad jag vill komma fram till. Jag tycker att det appliceras idag på orten. Lite, att det börjar
utveckla,
gå lite.
Utveckla, hur menar du?
Ja. Jag fattar exakt vad du menar. Men jag tycker att orten inte får den recognition.
Absolut inte. Det får inte den svarta
mannen
heller.
Nej, det får inte den svarta mannen heller. Men det är därför många orten blir så här. Vi kan inte ta oss någonstans.
För att vi är där den svarta mannen var way back. Tänk på att Sverige kopierar allt som USA har, men mycket senare.
Mm.
Och får alla sina uppenbarelser mycket senare också. Låt säga, den svarta mannen, mest kopierad men också den mest stigmatiserade.
Mm.
Det är det svåraste du kan vara egentligen att vara en svart man i USA. Här skulle jag säga det svårare att vara en svart kvinna, men fortfarande. Fortfarande så kommer det här med orten grabben framförallt, som knappt får existera.
Mm.
Han kommer vara den mest kopierade på ett förlöjligande sätt också och på ett approprierande sätt också. Men utan att få recognition.
Mm.
Men det här börjar ske nu.
Exakt.
Det är nu det börjar bli en del av populärkulturen.
Mm.
Men 100%, och vi ser ju också, ja men vadå, för det heter fortfarande, eller vissa kallar det för becknarväska. Mm. Och allting handlar om vem som har det. Men sen vadå, för typ 3 år sedan, då såg vi ju alla på Stureplan och bara så gå runt med det. Men, så här, men de blir ju inte stoppade av väktarna.
Nej.
Utan för det är fashion. Mm. Medans om vi bär det, då är vi liksom automatiskt.
Knarklangar. Mm.
Exakt.
Mm. Vi pratar om Husby. Om jag skulle, vad betyder Husby för dig, Melody?
Jag får så många känslor när jag pratar om Husby. Mm. Jag får dels en nostalgisk värme, för jag älskar det Husby som jag växte upp i. Jag känner en tillbehörighet. Jag känner för Husby som typ en patriot hade känt för sin nation. Det är verkligen mitt ursprung.
Fint.
Ja, det är min flagga. Det är verkligen det är så jag valt att uttrycka mig. Husby är min flagga, för det beskriver mig mer än mina etniciteter. Medans samtidigt som när jag tänker på Husby så får jag någon tyngd över mig. Att det är nästan som det här, den familjemedlemmen du är orolig för.
Mm.
Men som du vill ditt bästa för. Det finns så mycket styrka i Husby att det är sjukt.
Mm.
Det finns så stora namn från Husby.
Mm.
Det finns typ inte en enda gata i Husby som inte har ett stort namn. Mm. Som har lyckats. Och lyckats och inte lyckats, det inte, vikten ligger inte ens i det. Du kan lyckas även om du jobbar på posten och liksom har ett helt vanligt jobb. Alla behöver inte ta den här jättejobbiga frilans jaga din dröm vägen, utan tvärtom, du kan bygga för ett liv i komfort.
Mm.
Men det är mer liksom hur lite folk bryr sig om sina liv.
Mm.
Hur man någonstans har accepterat att man, ens människovärde är så pass lågt att det är värt en tillfällig inkomst.
Så jävla viktig perspektiv och reflektion. Hur vissa kan utmåla ett visst område på ett visst sätt, men det betyder på ett helt annat för andra. Skulle jag googla nu på Husby skulle jag se bara massa elände. Men när du säger
exakt
så här, det du beskriver en helt annan historia eller helt andra upplevelser som inte får komma upp på ytan.
Men ser du en förändring i det Husby du växte upp i och Husby som finns idag?
Om man ska se Husby som min familj så skulle jag säga att det Husby jag växte upp i var min trygga stora syster.
Mm.
Som guidade mig, som formade mig, som skapade alla mina värderingar, mina principer, lärde mig allt om street smartness, allting om världen, allting om hur du sköter dig i hushållet, allt möjligt.
Mm.
Husby har nu gått till att vara den här lillebrorsan jag är orolig för.
Mm.
Och det har väl även med min ålder att göra, att jag var ett barn när jag växte upp och att jag är vuxen nu och liksom ser ett större ansvar gentemot mitt område än vad du gör som barn. För som barn, du tänker ingenting liksom ansvarsmässigt.
Mm.
Men också att den här känslan av oro har gått från, även om jag fortfarande såklart har en oro för mina systrar, så oroar vi oss mer för våra söner och bröder.
100%.
Än för döttrar och systrar.
100%.
Den skiftningen hade jag aldrig kunnat se.
Jag håller med.
Den här oron, är den befogad?
Ja, absolut. Det har inte på dig samma jacka som alla har.
Mm.
Du kanske liknar någon annan eller vad som. Man vill inte ens behöva tänka så.
Mm.
Alltså, men att ens säga en sån sak.
Under förra året, när det pågick jättemånga skjutningar då, så letade man efter en specifik kille. Jag ska inte namnge honom. Men då var det väldigt många yngre killar i Husby som försökte få kontakt med min storebror. För att säga så här, den killen de letar efter, han är typ en kopia utav dig. Och min brorsa då åker ju väldigt frekvent till Husby, för mamma och pappa bor ju kvar där. Och bara, var försiktig. Så det enda som skiljer åt det är hårfärgen, basically. Och längd på hår. Men om min brorsa har keps på sig eller mössa, så identiska. Och så vi trodde inte på det i början. Var så här, vadå, hur kan de vara så identisk? Så skickade de, så fick vi en bild. Och jag bara, oh my god. Du får inte gå ut. Alltså. Du får inte. Och sen var det en dag. Så han skulle köra upp till mamma och deras parkering. Och sen skulle han följa med morsa upp till porten. Och sen skulle han komma ner igen. Och då ser hans fru hur en moped ställer sig framför bilen. Killen i mopeden är helt maskerad. Stoppar in handen i fickan. Och typ, då hade min bror hinner komma tillbaka till bilen och bara stirra på min brorsa. Och han skriker så här, in i bilen, kör nu, för att de tänkte det värsta.
Mm.
Och sen hade den här mopeden kört iväg. Och han var så här, oh my god, alltså, tänk om det var någon som trodde att jag var den personen. Mm. Vad hade hänt då? Mm. Det kom så nära oss att vi började förstå så allvaret i...
Paranoian.
Ja, att så här, hur man går klädd. Mm. Typ min brorsa är 30 plus. Ja, då är jag så här, men ta på dig skjorta och så här. men alltså, klä dig lite äldre så att man inte misstar det för någon annan. Kör inte sent på kvällen och så här... Och, nej, men det var, och då förstår man allvaret i så vad som pågick. Mm. För innan var det var inte så långt bort, men det var inte så nära.
Nej. Mm. Till och med när man är i den änden, att man är orolig, det är den som är orolig. Mm. Den andra änden, vem väljer ens att ha blod på sina händer? Vem väljer att ta sig an? Vem vill splittra familjer? Mm. Vem vill se till att mammor gråter? Mm. Jag tror ingen vill det. Mm. Men vad är det som lockar? Vad är det som gör att det är värt?
Ja.
Mm. Det är ju en samhällskonstruktion. Mm. Det är inte självvållat på något sätt. Man kan inte bara, du vet, såna är de. Du vet, alltså, vifta bort det. Att liksom, så här, det får de ta hand om själva. Ja, det är...
Absolut, så viktigt. Och jag tror att vi försöker oftast lyfta just det. Att, låt oss ta ett steg tillbaka och ha lite större perspektiv på det här och se... Vad är roten till det här?
Mm. Alltså just för alla oss som ändå har på något sätt haft en mycket, mycket alltså en närhet till det här. Vi har liksom vuxit upp i det. Antingen har man liksom, ja, men personer i ens familj eller vänner. Alltså när man har sett det, jag tror att det måste vara jättesvårt att förstå eller ens kunna tänka sig att när man ser på det utifrån. Man vill ju förenkla och bara säga, nej men du är dum och ni kommer så, era gener är aggressiva. Typ. Alltså att man bara drar sådana liksom slutsatser.
Våldskapital!
Ja, men typ att såhär, de tar med sig från krig, du vet, de är ärrade de här ungarna, men vänta nu,
utan de är födda i Sverige,
ja men exakt, att såhär, då är det föräldrarnas fel, alltså något sånt. Att det är så svårt att beskriva, för att det ni beskriver och det du också sätter ord på, Melody, är den här, jag får bara en bild av hur man känner sig pressad från båda hållen. Mm. Alltså det ena är den här det helt normala pressen som man känner som barn, som ung, som tonåring. Vad är min plats? Vem är jag? Min existens? Allt det här som man går igenom. Men så lägger du liksom på lagret och så är det grupptryck och det är liksom massa saker som händer. Mm. Men sen lägger du på det här trycket från samhället.
Mm.
Du hör inte hemma här. Mm. Du kan inte bli det du vill. Mm. Vi kommer behandla dig illa. Du kommer bli utsatt för våld. Mm. Att liksom de här båda trycken kommer liksom...
Tror inte att du är smartare än alla och så du håller på din plats. Du blir inte avkastad lika mycket som alla andra.
Precis.
Mm. Och så vidare och så vidare. Så, alltså det här, jag håller med.
Och det blir någonstans en... För jag tyckte vi pratade lite innan vi satte igång. Du beskrev han bara, du hade varit och hållit ett tal på en student. Och du var så, det var väldigt svårt att nå fram till de här 18-åriga grabbarna. Liksom.
Ja, de är jättekola.
Nej, men det var den jobbigaste crowden. Alltså. Nej, men vet, innan jag fick hålla innan talet då, så såg jag vilka jag skulle hålla tal för. Jag har tal för mer människor på högre positioner. Men det här var typ, jag klarar inte av det här. För att de var så nonchalanta och så här... coola och så här, typ, satt lutade i stolen och var så här,
det är upptagna.
Typ, de lyssnar på sin egen grej i sina hörlurar. Nej, men, de är inte ens där.
Nej, men, och jag var så här, men du vet, och allt är så här jättetöntigt, du vet, när man pratar så här framtid och skärper och allt. Ja. Allt är bara så här med tyst, alltså så här, whatever. Och jag var så här, oh my god. Det här, och jag var jättenervös och min mamma bara, men alltså, du har hållit på större ställen. Jag bara, ja, fast det är inte samma publik. Alltså, det är inte samma publik. Men det gick ju bra till slut.
Ja. Och jag tror att det är deras sätt att hantera det här. Man är inte van riktigt. Och jag kommer ihåg, alltså, du säger, vid två tillfällen när jag jobbade som verksamhetschef för ungdomsgården ute i Hässelbygård. Och vi tog in två föreläsare. Den ena var, jag tror att hon heter Selva, förlåt om jag uttalar fel, men hon som jag inte skrev den här pjäsen och boken, jag är inte din baby. Mm. Och sen tog vi dit Hanif Aziz, som är förortspolisen. Mm. Men vid båda tillfällena, när hon pratar om sin fruktansvärt känslosamma, alltså bok och historia, lite sådär, i början och så här, man såg hela, de bara, vad är det här? Och sen när hon sa vissa saker, de tyckte, gud vad pinigt, för att hon är väldigt öppen i sitt språk, alltså hon lägger ord på det hon vill lägga ord på, och alla var, ja men du vet, så obekväm, de flyttade på sig och det var så här, oh shit, de bara fnittra. Ja. Men man hörde efteråt hur de snackade, shit, vad så att ibland kan det vara så att det trillar ner efter samtalet.
Mm.
Just där och då blir de så, de återigen, de är inte riktigt så här, inte alltid, inte oftast vana i såna mötesplatser. Mm. Alltså, förstår jag, de springer och gör sina egna grejer, men om du samlar dem, då vet de inte riktigt hur de ska navigera sig i ett så här,
ja,
i rummet.
Men jag vill ju också visa dem så här, jag är sam, alltså så här, jag är en av er, äldre bara, men också husbybo och så här, jag har alltså sett det ni har sett och upplevt det ni har upplevt, men det här är andra sidan när man blir äldre. Mm. Men också sen är det en annan grej som triggar in när man träffar en crowd som ser jättekola ut, då vill man samtidigt säga, men jag är också cool. Jag kan också vara så här cool, men då blir det så här, ah nej, de tycker inte att jag är cool.
Lite så jobbigt.
Ja.
Hej, jag heter Patrik Konde och ni lyssnar på Checkpoint, den fantastiska podden där ni får höra mer om svarta upplevelser i samhället.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså med risk för att låta old cat, men den här generationen har ju on demand. Så Subber är inte befintlig.
Ja, finns
så
inte.
Alltså allt det här där de inte kan skippa intro eller liksom så här,
snabbt spola.
Exakt.
Eller pausa bara. Jag pallar inte.
Kom fram till saker, kom fram till saker.
Det är sant.
Alltså röstmeddelanden, du kan maxa den till gånger två. Podd, den här podden, det finns folk som lyssnar på den där vi låter som ekorrar.
Du kan snabbt spola.
Ja. Jag hoppas att det är obekvämt för er. Alltså jag gillar inte när de maxar ens röst. Jag bara, ej, jag pratar redan snabbt. Varför gör man så där?
Ja, jag har
men,
så
jäkla bråttom. Det gör att det är svårt
ja.
Att landa i att nu ska jag lyssna på ett tal eller en föreläsning eller nu ska jag vara här och nu och bara ta in det här teknikstrulet som pågår utan att få panik.
Men det är intressant. Hur gör du alltså, att hantera just sådana situationer? För att, jag menar, mycket av det arbetet som du gör och brinner för är egentligen först och främst att tilltala den målgruppen som vi pratar om. Vad brukar du göra för att...
Inom stand-upen eller böckerna?
Stand-up.
Stand-upen, det unika med stand-up är att du vet inte ens vem du underhåller för bam, när du går på scen. Ibland kan du till och med vara, liksom, vi är oftast tidigare på plats för att kunna skanna av rummet, men då ser du bara de här Arne och Birgitta som är tidiga. Så sitter det i publiken. Men liksom...
Vilka platser har vi?
Exakt. Zubeida och Ligan kommer komma 3 minuter över. Exakt. Men det är just det som är grejen. Så fort du går på scen, då måste du anpassa språkreferenser
snabbt eller?
Snabbt. Det är därför vi är proffs på det vi gör. Precis som vem som helst inom service eller så skiftar du ditt språk beroende på vem du möter. Är du liksom, du försöker, jobbar du i en restaurang, försöker hitta något efter den kundens smak. Liksom, du anpassar ju efter. Däremot så vill jag aldrig kompromissa för mycket med mitt språk. Jag vill fortfarande vara begriplig, men på mitt språk, min egen rytm. Sen kanske är det vissa referenser som jag bara vet att du måste vara muslim för att ens förstå. Alltså när jag kör för orten så är det verkligen igenkännelse. När jag kör utanför orten så är det en aha-upplevelse, och det är den stora kontrasten.
Men hur hamnade du, alltså här, hur hittade du till stand-up comedy?
Till stand-up, jag har idoliserat stand-up ända sedan innan jag kunde engelska. Och jag verkligen bara, för har alltid varit fascinerad av Dave Chappelle. Hur lugn han är på scen. hur mycket budskap han har
och
på scen.
Och han är så jävla intelligent.
Han är jätteintelligent. Han har hamnat i vissa drev och grejer, mm. men fortfarande, jag längtar alltid efter att höra hur han processar.
Exakt.
Vissa saker. Och han är ju, vi får inte glömma att det är humor.
Mm.
Även om jag är ingen av dem som tror att man kan skämta om allt och att man måste sköta det snyggt. Han är fortfarande ett proffs på konstformen stand-up. Mm. Han är lugnare än alla andra på scen,
mm.
verkligen.
Mm.
Och just det gör att jag som tittar blir lugn.
Jag uppskattar det. Alltså din analys och just att så här, det behöver inte vara den här, för det kan jag också uppleva med komedi i Sverige att det ska provocera.
Mm.
På ett, alltså, det vi gör är att tänja gränser, så vi ska mm. skämta om pedofili. Man bara, okej. Måste vi? Jag vet inte.
Alltså för vissa är provocerandet ett varumärke.
Mm.
Precis som vissa, för vissa är åsikter ett varumärke.
Mm.
Det finns liksom aktivistkonton som bara har åsikter.
Mm.
Och det är varumärket i sig. Mm. Att tycka mm. saker. Och har du en torr period till exempel så måste du hitta på någonting.
Ja,
det är ju i princip. Och samma med provokatören. Den letar efter någonting att provocera om. Mm. Och jag tror verkligen, jag misstänker att provokatörrollen kommer från den som är ganska svår att minnas annars.
Mm.
En som har ett alldeles för vanligt namn kanske. En som är lite för lik alla andra komikerkollegor. Eller liksom som vill sticka ut.
Mm.
Som den här, han som vågar.
Mm. Just det.
Han som är väldigt mellanmjölk egentligen. Mm. Men vågar sticka ut. Det blir hans trademark.
Mm.
Jag tänker direkt på en. Han är ingen komiker, men han försöker hela tiden vara där. Yes. Hanif.
Hanif Bali.
Jaha, men gud, han finns ju inte ens. He's dead to me.
Nej, men apropå att provocera.
Det
är rollen med är att göra.
Jag skulle inte säga det som att han försöker vara en komiker. Men att han definitivt har ju fått sin fanbase på grund av sina åsikter.
Exakt.
På grund av att han...
Absolut.
Han säger det som... väldigt många vita önskar de kunde säga.
Mm, mm.
Och det blir väldigt tacksamt att, och att nu säger jag inte alla vita, men såklart, om man besitter liksom en vit person kan inte säga de sakerna han säger på samma mm. sätt. Det är lika problematiskt när en icke-vit eller brun person eller svart person för den delen skulle uttrycka sig på det sättet.
Mm.
Men det blir någonstans mer rent i rum, alltså i det sociala rummet.
Mm.
Det är mer OK. Alibi. Mm.
Ja,
det blir ju, kolla, exakt. Bekräftat.
Mm. Om jag pratar illa om islam så är det mer befogat och man tror mer på mig när jag gör det än om någon
person,
annan.
Svensk person men, gör det.
Exakt, för att då kan man tänka om det kommer från fördomar eller så. Men jag kanske inte alls är beläst.
Mm.
Jag kanske sitter och snackar utifrån påhitt. Tänk om jag inte ens, jag kanske ser ut att vara muslim, men tänk om jag inte ens var det.
Exakt.
Och ändå... använde alltså, det tolkningsföreträdet. Mm, mm.
Nej, men ett tag var jag helt inne i en sån här, det var jättemånga kvinnor som var rasifierade som hade väldigt många åsikter om, jag tror att de var från Järvaområdet, men hade jättemycket åsikter om islamisering av området. Det var
av
deras,
centrum.
Ja, exakt.
Så de gjorde en feministisk planlösning. Jag vet inte men hur deras, det blev feministiskt.
Jag vet inte heller hur det, men mycket av det de hänvisar till islam var väldigt felaktigt, utan det var mer byggt ur kulturella saker som sker i delar av världen. Jo, men många gånger så blandar man kultur med religion.
Exakt. Mm.
Och då var jag inne i en veva där jag typ så här skulle, inte rätta, men så här, hallå, det här är fel. Men jag märkte att ingen lyssnade, för att de hade ju fått ett större fäste. Ja, då är det ingen idé, för att de har ju fått med sig väldigt många vita som tror på dem.
Men folk hör det de vill höra.
Exakt.
Allting handlar, ju, där älskar jag just confirmation bias.
Mm.
Jag har verkligen börjat nörda ner mig i de olika typerna av bias som finns. Men confirmation bias är ju att så, du har en fördom eller en bild av någonting.
Mm.
Och även fast du ger någonting en chans så väntar du bara på att den här stereotypen ska uppfyllas eller förstärkas.
Mm.
Så att du ser och hör det du vill se.
Mm.
Även om du är så, nej men vi... Jag älskar så vi...
Det är Paludan. Exakt. Jag gör ju exakt det här egentligen.
Ja.
Mm. Han vill ju visa att han inte gör fel.
Exakt. Mm.
Men titta, de kan inte behärska sig själva.
Ja. Ja. Men bekräftelsen i just confirmation bias är att du har en bias.
Mm.
Det finns redan en fördom om en grupp eller deras beteenden och hur de gör, och du bara väntar på att
det och får jag inte den här reaktionen, men då går jag dit och letar dem, för att jag ska fan
jag
ha rätt. Jag ska visa att fan, ni skiljer er från oss.
Mm.
Nu har vi pratat lite grann om Husby, vad du brinner för och hur du hanterar komedin för att nå vissa typer av målgrupper och publik och sånt där. Och sen har du också skrivit böcker.
Exakt.
Men innan du skrev, jag tror att det fanns en annan plattform som gjorde så att du började bli ännu mer intresserad av skrivandet. Vad var det någonstans?
Som krönikör,
ja.
Det du tänker
på. Ja. Vad var det du började skriva som krönikör?
Om ni minns tidigare Norra Sidan.
Yes.
Bästa tidningen.
Du får berätta, Norra Sidan, vad var det för?
Det fanns en lokaltidning som var mitt i då. Den drevs väldigt mycket av att skriva utifrån deras kontor på Liljeholmen och liksom, man hade inte så mycket lokalnärvaro. De kritiserades, de har förbättrats.
Mm.
Så jag vill bara put it out there. Det är mycket bättre idag än vad det var förut. Men det kom liksom nästan som en motpol till det, så skapades det här medborgardrivna Norra Sidan, och det var Rosberg Jalai som höll i det.
What up till han?
Verkligen. En utav, han skapade också Södra Sidan, succé, Norra Sidan. Alltså han har gjort sån impact i att när det kommer till att orten faktiskt kan men få sina röster hörda.
Mm.
Men han var bland de första som verkligen liksom, men du är duktig på att skriva.
Mm.
Typ liksom uppmuntrade mig för det. Och sa att vill du inte skriva några ord om det här? Ja, det här funkar fint. Vill du inte testa någonting annat nästa månad? Och då blev det ju väldigt mycket att jag skrev en gång i månaden, tror jag, under en längre period. Men då måste du skriva någonting som är relevant för området oavsett ålder.
Mm.
Så då är du väldigt begränsad i det. Sen efter det så hamnade jag inne på böckerna. Där kunde jag ju vara mer fiktiv.
Det är ju så inspirerande, för jag tror att det är väldigt många som sitter på den typen av kanske inspiration eller vilja att uttrycka sig, kanske inte bara på scen. Jag tänker liksom stand-up är ett typ av craft och en typ av talang, men just att skriva tror jag är väldigt många som vill. Hur, eller liksom var började du?
Alltså det är absolut inte en enkel resa, och jag trodde själv inte ens att min bok skulle komma ut förrän den skickades till tryck.
Mm.
Så under hela skrivprocessen, antingen till och med när kontraktet var involverat, så vågade jag inte tro på det alls. Och jag är så med väldigt mycket.
Mm.
Jag vågar aldrig liksom tro på att någonting kommer hända förrän jag faktiskt är där och ser att det händer.
Mm.
Men det rör sig verkligen om att jag har fått så många idéer, tankar, planer, projekt ryckta ifrån mig.
Mm. Okay.
Där du har liksom jobbat ihjäl dig gratis väldigt ofta. Och sen liksom bara i sista sekund, nej, tyvärr. Alltså, vi tänkte ta någon som når ut till en majoritet.
Yes.
Liksom, oftast, det är ju verkligen inte vinstdrivande på något som helst sätt att satsa på en minoritetsberättelse. Eller liksom för en som skriver så kompromisslöst av och för miljonprogrammen. För den målgruppen är väldigt liten.
Mm.
Och den målgruppen har tunna plånböcker. Så att det är inte heller en väldigt konsumerande grupp.
Mm.
Men det är en väldigt stor grupp som står utan kultur. Först och främst, för jag får ofta frågan, vad skulle du säga till de ungdomar som också vill bli komiker eller författare? Alltså först och främst, är det värt livsoffringen? Är det värt ett liv där du inte har komfort? Är det värt att du försenar hela ditt liv? Är det värt att du inte kommer kunna ha råd att ta ditt körkort förrän du är fullvuxen? Alla dina vänner har hunnit gifta sig, poppa sitt tredje barn. Då, liksom, allt det här blir ju försenat så fort du vill satsa på din dröm. Mm. Väljer du ändå att satsa på din dröm, då ska du vara övertygad om att det här är mitt syfte i livet.
Just
det. Det här får kosta mig struggle, det här får kosta mig min mentala hälsa, det här får kosta att mina föräldrar är besvikna på mig. Det är liksom, hela den resan kommer med. För det är inte lavish, det är inte glamoröst. Jag är absolut inte para på att vara författare. För om du jämnar ut mängden timmar det tar att skriva.
Och det kontraktet man får.
Exakt, alltså försök skapa en timlön utifrån det. Men Du får jobba med det du älskar, möjligen. Om det verkligen är din absolut största passion. Varje person sitter på sin berättelse, varje person sitter på sin övertygelse. Oavsett hur starkt man tror på den, introducera era idéer. Våga liksom ta de här mötena där man faktiskt söker upp bokförlag, försöker pitcha in idéer. Jag har fått hur många nej som helst.
Och det är oftast det som man kanske många glömmer bort. Eller,
ja. Alltså,
det betyder inte att det kommer inte gå, men var beredd på det. Och lägga upp någon slags plan kring hur du återhämtar dig kring det.
Hur jobbade du genom de här nejen?
Jag får dem än idag. Jag får än idag. Än idag får jag fortfarande en massa nej i olika grejer. Eller där du måste hela tiden vara uppmärksam, för du märker att okej, i den här situationen så utnyttjas jag. Man vill göra si eller så, men all cred går till den eller den. Liksom, du måste få cred för det arbete du gör. Och det är vi ganska dåliga på ute i orterna.
Ja, vi är så tacksamma.
Vi ska ju vara tacksamma för
tacksamma
att vi har fått möjligheten.
Exakt. Och liksom våga säga nej själv. Låt säga till exempel, jag blev erbjuden att få en huvudroll i en serie där jag skulle spela mamma till 3 barn. Det här är något som skulle få flera säsonger. Det här skulle kunna säkra min ekonomi ett bra tag. Sen fick jag se att jag skulle vara mamma till 3 kritvita barn.
Va?
Det är det som är det konstiga. Bara där så frågar jag, även om jag
don't
gifter
you
mig
know
med
biology?
Exakt. Alltså, exakt. Det finns inte en möjlighet. Det finns inte en biologisk möjlighet i världen att mina barn inte får någonting.
Men vadå, hur kunde castingen på barn, nu blir jag så här jättedetaljorienterad. Hur kunde castingen på barnen redan vara klar?
Det är så många, alla de här frågorna ställde jag mig. Vi har kämpat för att hitta ett barn som liksom skulle kunna likna det bättre. Jag bara,
det har ni inte gjort. Exakt. Ja. Det har ni verkligen inte gjort.
Så sedan kan jag få låna ditt barn i några dagar. Alltså,
ge mig en kvart, beställ en Uber till Järva. Jag kommer komma tillbaka.
Hur många ungar finns det inte med skådespelardrömmar? Om jag ska sätta mitt ansikte där så är det också en dörr in för de här barnen. Jag kan inte stå och prata om representation och sen vara mamma till 3 barn som inte ens har en reflektion i mig. Så bara där, du måste tacka nej. Den typen av vägval kommer du hamna i. Du kommer få många nej, men du måste själv också säga nej för att vara ärlig mot dig själv. För att kunna leva med dig själv. För att kunna stå upp för de värderingarna du har, de principer du har. För att ha ett tydligt mål.
Men de här böckerna då, som du har skrivit, det är 3 böcker.
Det stämmer.
Hur har mottagandet blivit enligt dig? Hur upplever du att det har tagits emot?
Jag var nog lika orolig för varje bok egentligen. Miseria, första boken, jag visste inte ens om någon kommer läsa den. Jag hade inte berättat för någon att jag skriver, för jag visste inte om det kommer hända. Jag tänkte att den kommer ryckas ifrån mig. När den kom ut så jag hade ett öppet slut, och det hade jag med flit för att jag ville klia läsaren om någon läser. Och det gjorde att folk skrev till mig. Så att, som författare är ju mitt jobb klart när jag har boken åkt till tryck egentligen. Jag vet inte ens om någon läser vad de tycker, om de uppskattar den eller om de bara låter den damma. Jag hör inte det om någon inte aktivt söker upp mig och berättar. Jag läste din bok och jag tycker så här. Och när jag lämnar med ett öppet slut så gjorde det att det var jättemånga som kunde säga, ej, du kan inte sluta boken så här, vad händer sen?
Men
bara den responsen var ett kvitto för mig att gud vad bra, den har fått ett hem och den har till och med lästs. Bara det är någonting. Att skriva en uppföljare är jättesvårt. För att du någonstans fortsätter på den flätan som du redan har flätat. Och vi alla sitter egentligen på en bok i huvudet, någon story har vi. Men en förlängning utav det är svårare. Så jag var jättenojig när andra boken Lowkey kom ut. Jag skulle säga att Miseria är basen. Det är väldigt mycket liksom relationerna. Du lär dig liksom förstå djupet av alla de här karaktärerna. Lowkey är konflikten. Och 100K är facit. Jag var jätteorolig inför 100K. För utan att avslöja för mycket, även om huvudfokus i böckerna inte är våld och dödsskjutningar och sånt, så uppmärksammar jag väldigt mycket kring att leva i arvet av dödsskjutningar. Att vara nära anhörig. Vad händer med den här personen som sörjer den bortgångne år efter att huvudrubriken har försvunnit? Vad händer med oron inför? Alla de här grejerna. Vad hände med den som råkade vara med personen? Mm. Den paranoian. Mm. Allt detta. Och i 100K ger jag ju skyttens perspektiv. Vi ser en dödsskjutning som sker genom tre böcker, endast en dödsskjutning. Jag vill vara jättetydlig med det. Mm. Det är ingen bok som glamoriserar dödsskjutningar. Mm. Men den går in på vad händer omkring, psykologin bakom. Mm. Först får vi se hur det är att få en nära anhörig berövad. Men sen i facit, utan att avslöja för mycket, så ser vi det utifrån skyttens perspektiv. Och där var jag orolig att tänk om det blir liksom... Ja, men jag lanserar ju en mördares berättelse.
Mm.
Vill man ens sympatisera med en mördare? Men samtidigt, alltså det, de här unga männen idag, någonting jag ser som alla har gemensamt i ytterstaden kring varför man gör detta och varför det är extra konstigt för mig, varför man gör det här. Det att varendaste en har ju en dröm någonstans om att en dag ska jag köpa ett hus till min mamma.
Mm. Exakt.
Varendaste en respekterar sina föräldrar högt.
Mm.
Så varför går man då så långt att man skämmer ut dem?
Exakt.
För dina föräldrar kommer skämmas.
Mm.
Många i ytterstaden kommer från religiösa hem.
Mm.
Vilket innebär att du har en stark navigering i vad som är rätt och fel.
Mm.
Kring moral.
Mm.
Du vet att det finns ett straff.
Mm.
Hur stark är den där tramcocktailen för att dämpa och göra en så pass likgiltig?
Mm.
Det är mer den berättelsen. Mm. Liksom det fokuset jag ville lägga på. Hur hamnar man där? Vem väljer att göra något sånt? Är man en ond skapelse?
Mm.
Eller varför tar man de här valen?
Tack snälla för att du tog dig tid att komma. Och du har varit på våran lista länge. Och för mig tycker jag att det var jättefint att höra samtalet. Att få höra din resa kring... lyfta och inte vara såhär, stå för att fan, du ser en annan del av Husby som många kanske oftast inte ser eller vill se. Men också så att fan, man kan vara komiker, man kan vara författare, men ändå vara sann mot sig själv. Det tycker jag är stort.
Mm. Ja, det är otroligt inspirerande.
Verkligen, du får gärna komma tillbaka.
Ja, det hade varit jättekul. Moral of the story, jaga inte din dröm, välj komfort, ta ett 9-10-jobb. Döda inte dig själv med det här. Verkligen, du måste hata dig själv för att jaga din dröm.
Mm.
Är du övertygad, gör det. Men kom inte och klaga sen till mig.
Varsågod.
Exakt.
Bra! Tack för idag.
Tack.
Tusen tack.
Hej då!
Hej, det här är Vanessa från En svart mammas podcast. Jag vill bara skicka massor av kärlek till Checkpoint podcast och för att ni always är on point med era samtalsämnen. Jag känner mig extremt hemma i dem. Det är viktiga samtal som ni för och bäst av allt så för ni de här samtalen helt unapologetic. Och jag är så glad och jag känner mig så inspirerad av er varje dag. Så keep doing what y'all doing och för vidare de här viktiga konversationerna för de har faktiskt en impact och de gör oss andra som relaterar till dem väldigt starka. Så keep doing what y'all doing. Much love. Vanessa.
Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt, give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.